Börja med att sjunga en sång. Det blir inget julbudskap direkt idag, kanske lite på slutet, vi får se. Men jag ska försöka att dela det Gud har lagt på mitt hjärta för denna dagen. Men som sagt, börja med att sjunga en gammal sång. Det är en bön.
Giv att jag i tro mig svingar högt över jordlivets grus. Giv min ande starka vingar att jag må nå frid och ljus. Och hjälp mig att korset jag bär, slockna ibland här ut i dödsskuggans land. Men giv mig nu din andes olja, hör min bön o Fader kär.
Ja, det var ju ingen julsång precis, eller hur? Men jag känner att vi behöver ta tillfället i akt och vi behöver inte påminna oss om den tid vi lever i, för det tror jag att vi alla ser. Vi behöver bara titta på nyheter eller läsa tidningen eller titta oss runt omkring, så ser vi att tiden har mörknat. Och jag upplever ofta när jag är ute och predikar att Gud lägger detta på mitt hjärta. Och jag har tänkt ibland, men Gud, kan jag inte få predika något gladare? Och det är ett glatt budskap också. Därför att som någon bad här innan, det som är målet för oss, det är ju himlen. Och det är lite det jag vill prata om den här förmiddagen. Att dra våra hjärtan till himlen, till det som är det viktigaste, därför att annars kan våra själar bli så nedtyngda i den tid vi lever i och med allt det som händer runt omkring oss. Och kanske att fruktan och bävan kan nå oss också. Men vi har ett hopp och vi behöver stärka och styrka varandra så länge det heter idag, står det i Bibeln. Men jag vill börja läsa ett ord som du kanske också tycker att det var ett allvarligt ord. Ja, vi behöver både och kanske att jag har fått den uppgiften då att ta det här som är kanske allvarligt. Vi får se vad ni tycker efter predikan. Men jag vill börja med att läsa ett ord som kom till mig från första Korinthierbrevet 7 och 29. Och det står, det är Paulus som skriver: men det säger jag, bröder, tiden är kort. Nu må även de som har hustru leva som om de inte hade det. Och de som gråter som om de inte grät. De som är glada som om de inte var det. Och de som köper något som om de inte fick behålla det. Och de som brukar den här världen som om de inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Och jag tror att var och en av oss som är här är väl medvetna om att det här ordet är sant som aldrig förr. Att den här världens ordning går mot sin undergång. Vi ser att det träder fram ordningar som inte vi är vana med och som inte faktiskt står i Bibeln, som vi inte känner igen ifrån Guds ordningar, utan det är hårda ordningar och det är tvång och det är olika sådana saker som vi ser nalkas. Och det är därför jag känner att jag ändå den här söndagen före jul vill ta detta budskapet. Och om man läser samma bibelverser i levande bibeln så tycker jag att det blir ännu tydligare. Och då står det så här i samma verser då: låt mig säga en sak, kära syskon. Den nuvarande världen kommer snart att gå under. Det är inte lång tid kvar. Därför måste den man som är gift inte bara leva för sitt äktenskap. Den som är ledsen eller glad får inte vara upptagen med sina känslor. Den som köper något får inte vara upptagen med det materiella. Och den som håller på med världsliga saker får inte bli så upptagen av dem att de betyder allt för honom. Den här översättningen tycker jag säger så mycket. För jag tycker att jag själv känner igen mig i så många av de här olika situationerna. Det är så lätt att bli upptagen av sina känslor, det man känner. Är man glad? Har man bekymmer? Är man stressad, som du sa Mary, inför julen och sådär? Och det är viktigt att vi inte blir upptagna. Att vi inte lever av våra känslor. Därför att vi förstår att den tiden vi har framför oss kommer inte det att hålla. Och också när vi arbetar, när vi måste vara upptagna med det världsliga, att vi inte blir, att det inte får ta upp vårat hjärta. Det får inte ta platsen i våra hjärtan. Och det materiella får inte vara något som binder oss. Tänk på Lots hustru när domen skulle gå över Sodom. Och änglarna kom och hjälpte dem ut. Och det står att Lots hustru vände sig om. Och vi kan ana att det var någonting som hon hade där som band henne kvar vid Sodom. Trots att det var så mörkt och så ont i den staden. Så det här är inledningen till denna predikan. Allvarligt, men vi kommer också att beröra det som är hoppet. Annars hade det varit hopplöst att stå här den här morgonen. Men hur ska vi då leva? Ja, Paulus han talar i Galaterbrevet om att vara korsfäst för världen. Och han säger i Galaterbrevet 6 och 14: för min del, säger Paulus, Han lägger det inte på någon annan, men han säger att för hans del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Och så kommer det, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Här har vi svaret på det här bibelcitatet som vi läste innan, att inte låta saker och ting uppta oss. Att vara korsfäst för världen. Och jag vill också läsa det ur en annan översättning, och det är från den levande bibeln. Och då blir texten så här. Låt det inte ske, Gud förbjuder det, att jag skulle berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi, den smordes kors. För på grund av detta kors, för på grund av det Jesus har gjort för dig och mig på Golgata, har världen blivit korsfäst för mig. Och så kommer lite utläggningen då. Jag har inte längre något intresse för den här världens system och dess lockelser och mänskliga gärningslära. Och jag för världen, världens intresse för mig är också dött. Alltså vi lever som främlingar på den här jorden. Och många gånger när vi lever i Gud, när vi lever korsfästa för den här världen, så tycker också världen att vi är konstiga. Så de tappar liksom intresset för oss också. Och de tycker många gånger att vi tänker konstigt. Och så måste det vara. Och så kanske det kommer bli ännu mer i dagar som vi har framför oss. Och jag har fått två saker som blir som två fotplattor, fast mark under våra fötter. För det behöver vi ju i den här tiden. Och det ena är att bli mer befästa i nåden. Och vad är nåden? Ja, det vet vi. Det är det som utmynnar ifrån Golgata. Men jag slog lite också på det. Och tänkte att jag ska läsa det som står i den engelska bibellexikonet. Där står det så här. Huvudbetydelsen av ordet nåd är gudomlig källa till hjälp och till styrka. Nåd är en möjliggörande kraft. Den gör det möjligt för mottagaren att göra och vara det som han eller hon inte kan göra eller vara av egen förmåga. Och då säger det jippi i mig. Därför att då förstår jag att jag behöver nåden. Och nåden, den vet vi. Det är det vi har berört redan. Den utmynnar ifrån Golgataverk. Det är där nåden föddes och det är där nåden blev tillgänglig för oss. Och det är fortfarande ifrån den källan nåden flödar fram och blir tillgänglig för oss varenda stund. Så du och jag, när vi möter svårigheter eller när vi i vardagen, så låt oss gå tillbaka till Golgata och begrunda Golgata. Begrunda vad Jesus har gjort för oss. För då kommer nåden flöda fram till oss ifrån Golgata, ifrån korset. Nåd strömmar från Golgata, sjunger vi en sång. Nåd djup som det djupa hav. Nåden finner ingen gräns. Och vi behöver bli befästa i nåden. Och vad är det? Jo, det är att det beror inte på mig. Det beror på att Jesus stod för mig. Och därför kommer Guds välbehag och Guds kärlek alltid att vila över mitt liv. Oavsett hur vi tycker att vi lyckas i våra liv. Vi har ingen berömmelse mer än det som Paulus säger, Kristi kors. Det är det betyder. Att vi förtröstar inte på att vi själva ska klara oss igenom de här dagarna som vi möter. Utan Guds nåd ska bära oss. Det Jesus gjorde på Golgata, det är nog för oss, för var och en. Gammal eller ung, fattig eller rik, stark eller svag mänskligt sett. Guds nåd kommer bära dig och mig. Guds kärlek kommer förbli. Den är evig över dig och mig på grund av att Jesus stod på Golgata. Det är vårt hopp. Och jag tänker på, jag brukar gå tillbaka till grunden. Och då hamnar vi ju allra längst till början på Adam och Eva. Och ni vet att ormen bedrog ju Eva först och Adam också. Och vad hände? Jo, skam och skuld och synd kom in i människors hjärtan och sinne. Och det här är ett signum för hur vi är och hur vi tänker. Det Adam och Eva gjorde, vad gjorde de? Ja, de gömde sig för Gud. Men vad gjorde de också? Jo, de tog fikonlöv för att dölja sin skuld. De kände sig nakna och det hade de inte känt innan. Men nu gjorde de det och då tog de löv för att dölja sin nakenhet, för att dölja sin synd, för att gömma sig och sina dåliga sidor inför Gud. Och det här är frukten av kunskapens träd. Därför att det står för det som är vårt mänskliga. Det var ju det ormen lurade Adam och Eva. Att Gud vet att ni kommer bli som Gud. Det vill säga, ni behöver inte förtrösta på Gud. Ni kan klara er själva. Ni kan gå era egna vägar. Eller ni kan förtrösta på er präktighet också andligt sett. För det kan vi, det finns andligt högmod också. Det finns flera diken så att säga. Men det här är signumet för kunskapens träd. Och för det som finns i oss människor sedan dess. Att vi vill klara oss själva. Och många gånger försöker vi förtrösta på oss själva eller på det vi har omkring oss. Men vad var Guds svar på detta? Jo, det står att han tog skinn ifrån ett djur. Och då förstår vi att han måste ha offrat ett djur. Och på den tiden vet ni att då levde de ju i fullkomlig harmoni. Så djuren var inte rädda för Adam och Eva. Och tvärtom. Och då tog Gud detta oskyldiga djur. För att ge mänskligheten kläder. För att skyla över deras synd och deras nakenhet. Och det här vet ju du och jag. Att det var en bild för, det var ett löfte för att Jesus skulle komma. Och det löftet gav han ju också Eva. Att hon skulle föda en son. Att säden skulle krossa ormens huvud. Och det lever vi idag. Så vi har hopp i den här tiden. I det här kanske allvarliga budskapet. Så vi behöver få tag i det här med nåden. Och snuva fienden på alla de gånger han kastar in tankar, tror jag, till dig och mig. Att, ja, titta på dig själv. Nu misslyckades du igen. Och hur ska du som är så svag klara dig i de här tiderna? Eller vad det nu kan gälla. Nej, vi förtröstar på nåden. Vi förtröstar på Golgataverk. Att vi är benådade i den älskade, står det. Att Jesus har ordnat det för dig och mig så att Guds kärlek förbliver över oss. Om det står om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och varken höjd eller djup, varken det som nu är eller det som kommer kan skilja dig och mig från Kristi kärlek. Inte på grund av att vi håller oss till Gud, inte ens det. Utan på grund av att han håller sig till oss. På grund av att han älskar mänskligheten. Ja, och då vill jag ta ett bibelord till. Då står det i Romarbrevet 14:8. Lever vi, så lever vi för Herren. Och dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Det här tror jag också är ett nyckelbibelord som du och jag behöver få befäst i våra hjärtan. Därför att i de här tiderna som vi har nu så tror jag att det som driver många människor i den här världen nu, det är fruktan. Fruktan för framtiden, fruktan för sjukdom, fruktan för döden. Och jag kan vittna om att Gud löste mig från fruktan den dagen jag blev frälst, den dagen jag blev född på nytt. Och jag har också i efterhand, för då innan jag var frälst, då var jag rädd för allt. Jag var rädd för krig, jag var rädd för att dö, jag var rädd för att leva. Ja, det fanns mycket som jag fruktade när jag blev stilla där, oftast på kvällen, när inga andra människor var i närheten. Och även jag är faktiskt tacksam för den perioden i mitt liv där jag, två gånger egentligen i mitt liv, där jag har fått dödliga sjukdomar. Och där jag har fått uppleva och erfara att i en sån situation, när vi är hjälplösa i oss själva, när vi faktiskt står ansikte mot ansikte med döden själv, så håller Guds nåd, så håller Guds kärlek, så håller Guds trofasthet. Och Gud befäster i våra hjärtan att vi inte behöver frukta, inte ens döden. För våra liv, om vi lever, så lever vi för Herren och i honom. Och om vi skulle dö, ja, då lever vi och dör också i Herren. Och den som dör i honom, han lever ändå. Så vilken förmån vi har, vi som är Guds folk. Och vi behöver lyfta vår blick och se på alla de sanningar, alla de löften som vi har i Bibeln. Och som är faktiskt våran verklighet. Det ska vara mer verkligt för oss än det vi ser omkring oss. Så det håller, och det är detta vi behöver ha som förhållningssätt. Ja Gud, lever jag så lever jag för dig. Då lever jag som Paulus sa, för att jag kanske behöver vara kvar på den här jorden. För människors skull, för andra människors skull och för Guds rikes skull. Och dör jag, ja då får jag ju komma hem till dig. Det är ju ingen fara på taket om man så säger. Vi ska ju till himlen, eller hur? Och ett liknande ord, Galatierbrevet 2:20. Paulus igen. Och nu lever inte längre jag, säger han. Fastän han fanns där på jorden. Så var det hans förhållningssätt. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Och så kommer det där med nåden. Och jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, alltså genom det jag själv kan prestera, då hade ju inte Kristus behövt dö. Så det här var Paulus förhållningssätt. Och han säger också på något annat ställe att i första Korintierbrevet 15, genom Guds nåd är jag vad jag är, säger han. Han var ju den största apostel och gjorde mer än alla andra. Men han säger ändå så här. Och hans nåd har inte varit förgäves. Så nåden ska ni nu få höra. Att det är inte en kraft som bara gör att vi slår oss till ro och sätter oss med armarna i kors. Utan lyssna nu vad han säger. Han säger så här. Utan jag har arbetat mer än de andra. Och så till rätta visar han sig själv igen och så säger han, fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Han visste att det var Guds nåd som bodde i honom genom den heliga ande. Och därför blev han ivrig att arbeta för Guds rike. Att låta Guds nåd göra allt som hans också mänskliga kraft kunde liksom lägga fram. Så det här, det är nästan en paradox. Så nåden gör att vi blir mer verksamma, ivriga för Guds rike. Och det behövs i den här mörka tiden. Du och jag är ljus och salt i den här världen. Och om inte du och jag är ljus i den här världen, så finns det inget ljus. Om inte du och jag bringar hopp, så finns det inget hopp. Och så vidare. Och det finns kraft i nåden ifrån Golgata. Andra Timoteusbrevet 2:1 så säger Paulus så här till Timoteus som var ung då. Han säger så här: mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och den nåden finns för dig och mig genom Golgata kors. Jag vill läsa, jag ska direkt översätta så vi hoppas att det funkar nu. Jag blev så tagen när jag hörde en julsång. Jag vet, jag har inte hört den på svenska, jag tror kanske att den finns. Men den är på engelska. Och jag tänkte, ja, jag tror att du och jag, vi kristna idag, kan sätta in vårt eget namn istället för Maria, Jesu moder. Men så här sjunger de i en sång. Jag direkt översätter nu då. Maria, visste du att ditt barn en dag skulle gå på vattnet? Maria, visste du att ditt barn skulle frälsa våra söner och döttrar? Visste du att ditt barn skulle göra dig ny? Det här barnet som du har förlöst, att det skulle förlösa dig. Maria, visste du att den här bebisen skulle ge syn åt en blind man? Maria, visste du att den här babyn skulle stilla stormen med sin hand? Visste du att barnet hade vandrat där änglar hade gått? Och visste du att när du kysste ditt barn, att du kysste Guds ansikte? Maria, visste du att de blinda skulle se, att de döva skulle höra, att de döda skulle leva igen, att den lame skulle hoppa och den stumme skulle tala Guds pris till Guds lam? Visste du att han är Guds, är Herre över hela skapelsen? Och Maria, visste du att ditt barn en dag skulle styra varje nation? Och visste du att ditt barn var himlens perfekta lamm? Det barn som du håller sovande, som sovande du håller i din famn. Maria hade fått löften, till och med änglabesök, om vad detta barn skulle bli och vad kallelsen och syftet var med att Jesus kom. Och ändå hade hon inte kanske förstått allt. Och så tror jag att det kan vara med dig och mig också. Så är det för mig i alla fall. Att trots att vi har hela Bibeln, och det är någon som har sagt att det finns över 33 000 löften i Bibeln som gäller för oss idag. Och trots det kanske vi inte alltid förstår det hopp vi har och den Gud vi har med oss genom Guds nåd. Och det hopp vi har som väntar oss i himmelen genom den samma nåden. Och jag har också tänkt, nu kommer den här lilla, lilla delen i predikan som handlar om julen. Därför att det står ju i Jesaja 7, nästan det du läste, Maria. Eller Mary, om där Jesaja profeterar att jungfrun ska bli havande och föra en son, och man ska kalla honom, eller hans namn ska vara Emanuel. Och det vet du och jag, det betyder Gud med oss. Vilken nåd att Guds namn, det Gud ville visa för mänskligheten, det var att Gud är med dig. Gud är hos dig. Gud är nära dig. Vilken nåd, va? Att när Gud lät sig själv födas i det här lilla, ja, obetydliga barnet, där all härlighet som vi läste om här nyss var dold för det mänskliga ögat, så ville Gud liksom befästa i våra hjärtan att hans namn är, alltså hans karaktär är Gud med oss. Och det här blir en hälsning för dig och mig i, från den här söndagen och varje dag som vi har på den här jorden. Gud med dig. Gud med mig. Nära, inte långt borta, inte fjärran. Nära i våra hjärtan, i vår mun. Närmare än vår egen andedräkt. Så vilket hopp vi har. Vilken Gud vi har med oss. Och samma makt, samma kraft som han visade och som jag också tror att du bad ut innan här. Samma makt som stillade havets storm, som skapade syn för den blinde, som till och med uppväckte de döda. Samma kraft lever i dig och mig, Gud med oss. Alltså det är ofattbart för våra mänskliga sinnen. Men en helig ande kan befästa det i ditt och mitt liv. Så att vi går starka i den här tiden. Att vi går som ljus i den här tiden och i den här världen. Och att du och jag blir ivriga genom nåden som bor i oss. Att bringa hopp. För det finns en hel mänsklighet utanför kyrkan som inte har något hopp. Som lever i fruktan. Som inte vet vart de ska vända sig. Det finns ungdomar som borde ha hela livet framför sig. Och där det bara blir ett svart hål. Om inte du och jag bringar den kraft som bor i oss. Så förblir de i detta mörker. Så jag bara ber och önskar för mitt eget liv. Jag ber om förlåtelse. Att Guds nåd inte ska vara fåfäng för mitt liv. Att jag ska få nåden att lämna det som bara fokusera på mig själv. Och bli korsfäst tillsammans med Kristus. Så att hans liv kan flöda fram. Att all stolthet, allt vi ser på oss själva. Till och med våra ministrin och våra visioner. Kan bli ett hinder för Gud. Så jag bara hoppas och önskar att jag och även du ska få den frid och stillheten under de här juldagarna. Så att Jesus kan få lägga och befästa mer av sin nåd och sin kraft i ditt och mitt liv. Mer av den kärleken som han har för dig och mig. Och att också vår kärlek till honom ska bli allt i våra liv. Att vi blir den där bruden som väntar på brudgummen. Och då kommer människor att se vad är det de har. Och de kommer dras till våra liv. Och då kan vi säga det är Jesus. Han finns för dig. Han har dött för dig. Gud välsigne var och en. Och önskar en god jul, en fridfull jul tillsammans med Jesus och tillsammans med nära och kära. Och för oss som har nära och kära som inte är frälsta, så önskar jag att den här julen skulle bli en nådens jul för våra älskade släktingar, våra barn och våra syskon, vad vi nu har omkring oss, så de får uppleva nåden. Så att också de får frid i sina hjärtan i den tid vi lever i. Tack Jesus. Herre, jag bara tackar dig för din nåd. Tack att du kallade oss, att du lät oss komma till dig. Att vi fick bli dina barn, Herre, och att vi är upptagna som barn till dig, Fader. Och du förkastar inte dina barn, Herre. Du älskar dina barn, Herre, och du kommer sörja för oss varje stund. Du har sagt att till och med huvudhåren på våra huvuden har du räknat, Herre, och du håller räkning på dem, Herre. För att vi ska förstå hur enträgen du är och vilken omsorg du har om oss, Herre. Du som ger sparven mat att äta. Du ska ge oss mat att äta, både andlig mat och också vanlig mat, Herre. Så vi behöver inte frukta för dagar som ligger framför. Tack för din nåd och för din godhet, Herre. Jag ber att du välsignar oss var och en. Herre, du känner våra hjärtan. Du känner var och en av oss. Du vet exakt hur vi har det. Du vet exakt vad vi tänker och vad vi står i, Herre. Fader, vi vill ta den här stunden inför ditt ansikte, inför din tron. Den här söndagsförmiddagen. Och vi vill bara säga Jesus, här är jag. Ta hand om allt mitt liv. Jag vill ge dig allt mitt liv, Herre. Led mig den väg som är din väg och ta hand om allt i mitt liv. Jag är din och du är min, Jesus. Och tack för att din nåd kommer verka den kraft och allt det som behövs för vår vandring, Herre. Fader, jag tackar dig för all din kärlek. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack Jesus. Jag tänkte, Yngve, om vi får fram den där gamla sången Gud är trofast. Kan vi inte stå upp tillsammans? Jag vet inte, Agneta, har du något mer nu innan? Kan vi avsluta så? Mm. Kan vi inte bara stå upp tillsammans och sjunga den som en bön och som en tacksägelse inför Gud. Gud är trofast. Det gäller än idag. Vi ska se om vi inte kan få fram den musiken där och texten tror jag också. Det är nummer 30 tror jag i segertoner.
Gud är trofast, så ljud sången bland Guds folk i forna dagar. Samma sång från tid för gång.
Sången återtona om man slår och trofast till.
20 upp. Gud är trofast. Skriv de orden över varje okänd dag. Det får vi göra. Gud välsigne er.